Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Var du med i utvecklingen av Ferrari F40?
Nej, jag hade en. Jag ägde en, men jag var aldrig med i utvecklingen.
Okej.
Okay. Det hade varit lite annorlunda. Kan
man säga. Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna till Bilpodden med Auto, Motor och Sport. Mitt namn är Joakim Dyredand och den här veckan så bjuder vi på en underbar intervju med ingen mindre än Stefan Lillevis Johansson. Det här samtalet spelades faktiskt in i december 2018 och blev en artikel i Formel 1-magasinet 2019. Som av en tillfällighet är vi faktiskt nu i slutfasen för årets F1-magasin, vilket du kommer hitta i butik den 12 mars. Missa inte detta. Vissa saker som sägs i intervjun är daterade, men det är ändå riktigt roligt samtal att lyssna till i ett retroperspektiv. Det förekommer också en lite ljud i bakgrunden, bland annat vår fotograf James Holm som låter kameran gå och Stefan slår några gånger i bordskivan. Och så är det lite febril aktivitet på utryckningsfordon utanför hotellet där vi sitter. Hoppas ni har överseende med detta. Intervjun har nämligen många guldkorn som när Stefan berättar om hur han satt på Ferrari-fabriken och slipade gafflarna på sin växelkuliss till Formel 1-bilen. Eller som när Stefan körde hem sin privata Ferrari F40 från Italien till Växjö och på autobahn i Tyskland får sällskap av en 911 Turbo. Denna vecka sponsras Bilpodden med Automotorsport av Thule Vector. Denna unika takbox som kombinerar stil med premiumfunktioner. Thule Vector är en väldesignad och modern takbox som passar perfekt på premiumbilar. Boxens interiör har också högsta klass med integrerad belysning, fodral i vitt tyg och grejer som gör att lasten ligger tryggt och ger en ökad användarupplevelse. En premium takbox behöver ju även premiumfunktioner, så vad sägs om slide lock system som visar tydligt när boxen är ordentligt stängd med ett speciellt utformat lås. Boxen är också speciellt lätt att montera tack vare snabbfästet PowerClick. Den har en integrerad momentindikator som klickar i när boxen sitter exakt som den ska. Monteringen blir därför snabb och säker. Takboxen går även att öppna från båda sidor och i och med att den är ganska kort i bakkant så är det även möjligt att öppna bagageutrymmet på bilen utan att boxen är i vägen. Alltså Thule Vector som sponsrar Bilpodden med Automotor och Sport. Så där då. Då sitter vi i Stockholm. Stefan Johansson, Lillevis är med oss. Vad gör du här i stan?
Ja, jag gör min årliga visit. Hälsar på mamma, syster och lite släktingar och kompisar och sånt här.
Mm-hmm. Ett varv till Växjö då? Eller?
Ja, jag har precis kommit hit därifrån. Ja.
Okej. Okay. Mm. Och resten av Europa också, eller?
Ja, England, Frankrike, Belgien.
Okej.
Okay, det är alltid samma bollningssakt när man är i Europa nästan.
Mm. Bra möten, eller vad?
Ja, i England har jag redan bra möten.
Mm. Spännande. Mm. Hem annars är ju Hollywood då?
Ja, Hollywood är det inte i och för sig. Det är Los Angeles, eller i utkanten av Los Angeles. Jag bor ner på stranden i ett ställe som heter Marina Del Rey.
Okej. Okay. Mm.
Så det är långt, eller det är inte långt avstånd från Hollywood, men det är långt långt ifrån samma liv som myten om Hollywood är, som man säger så.
Okej, okay, det är inte du och filmstjärnorna som
är kring? Nej, knappast. Utan... Jag ser inte röken av dem.
Okej. Okay. Men hur ser vardagen ut i Los Angeles för dig annars?
Ja, det är ju... Jag vill säga det är lite blandat varje dag. Det är samma rutin nästan varje dag. Jag gör mina samtal till Europa sånt tidigt på morgonen. Jag har hållit ungefär 2 eller 3 timmars gap där. när man kan få tag på folk i Europa. Så jag börjar vid 6 på morgonen normalt och kör e-mail och telefonsamtal och sånt. Sen åker jag till min studio vid mitten på morgonen, så när jag är resten av dagen och kladdar lite, målar lite och, eller jobbar lite och tar lite möten i studion och sånt där också. Men jag spenderar mesta delen av dagen där faktiskt.
Vad kör du för bil i stan?
Ja, det var, jag jobbar ju med Ferrari där, sportindirektor på deras GT-team, så vi, mitt data att jag får en bil av dem hela tiden, så jag har precis haft en FF Ferrari. Och nu en Maserati Levant, en SUV:en.
Ja, just det. Funkar bra i Los Angeles-trafiken?
Där kan man ju lika gärna ha en cykel, alltså när man sitter i 5 miles i timmen hela tiden, så det spelar egentligen ingen roll vilken bil man har, för det gör ingen skillnad som sover, men de är ju kanonbilar bägge två självklart.
Du nämnde studion där och målandet, hur länge har du hållit på med det egentligen? Var det någonting som du hade redan innan motorsportskarriären, eller var det ett senare intresse?
Nej, egentligen. Jag menar, motorsportskarriären har ju varit sedan jag var 8 år gammal egentligen. Så det har ju liksom varit mitt liv hela livet egentligen. Men jag har ju haft ett parallellt intresse med både konst och design och det här sedan jag var rätt ung. Så att, jag har ju alltid hållit på att göra någonting, även om det inte har varit lika tagit det i närheten av så seriöst som jag gör det nu. Så att nu är jag ju verkligen liksom, har jag en jävligt fin studio och jobba nästan hela tiden med det. Så att mycket mer produktion än det har varit någon gång innan. Så jag har några utställningar på gång här nu framöver. Och säljer rätt mycket bara genom folk som kommer till studion så jag hälsar på. Så att det går bra.
Inga vernissage i Stockholm eller i
Sverige? Inte än. Ja, men det kanske blir någonting. Men jag försöker sikta på USA först och liksom få en fotfäste där. Först och sen får vi se hur det går.
Formel 1. Vi har ju haft svenskt deltagande fram till i år då.
Ja.
Tror du att det blir något nära förestående svensk i F1 igen, eller ser det mörkt ut på den horisonten?
Ja, det ser väl rätt mörkt ut om man ska vara riktigt ärlig. Att jag ser ingen större hopp om att någon kan komma dit på egen, alltså på egen begåvning, om man säger så, som läget är i Formel 1 idag. Jag menar, det, vi vet ju tyvärr hur situationen är, va? Så att chansen att det, om inte någon av dem som är på väg upp genom svenskarna kan komma in i ett av systemen, om man säger, vare sig det är Red Bull eller Mercedes eller McLaren eller vilket system det är, va?
Just det.
Så är det ju nästan till omöjligt att få en chans i F1 idag. Tyvärr. Så är läget på.
Vem tror du ligger närmast i hans då? Joel? Eller Hampus Eriksson kanske? Eller vad?
Det är så skitsvårt att säga. Alltså det, jag menar, det är inte frågan. Jag menar, det är en hypotetisk fråga. Va? Liksom, det har ju, som jag försöker säga, det har liksom kanske inte så mycket med resultat att göra i slutändan. Utan det är mer tillfälligheter liksom, om man lyckas komma i rätt system, om man nu kan kalla det för det, så finns det ju en chans, men då måste man ju fortfarande sopa banan med allihop även inom det systemet, så att säga. Annars blir man ju utspottad efter något år, och då står man liksom med ingenting egentligen sen, så att det är ju rätt konstig dynamik hur hela det där fungerar nu i F1, va? Jag vet inte liksom.
Kan det finnas något från de svenska intressena i Sauber, att intresse från deras sida att få en svensk förare tillbaka? Liksom. Men hur tror du de jobbar numera?
Ja, jag menar, det var så inte så lovande ut när Marcus fick gå därifrån. Liksom, när det äntligen började släppa lite och lossna. För han har ju faktiskt gjort ett bra jobb i år, måste man ju säga. Så att, men det hjälpte inte trots det. Va? Så jag tror det blev väldigt tufft.
Deras mandat kanske inte är så starkt då, så att säga.
Nej, jag vet inte. Det får tiden ge.
Formel 1 annars, de säger ju att det är lite kaos i alla sporter eller problem nu, men Formel 1 har väl just det här med omkörningar och sånt där kanske, eller bristen på dem samma. Vad ser du annars som den största? Är det att kostnaderna har skenat, eller är det?
Det är en konstig kombi, alltså det är svårt att bara säga, alltså det är så komplext och så stort och så många grejer som allt liksom beroende på den andra och så, så att det är svårt att säga liksom att det här är fel och det här är, men det är som kombinationen av alltihop det här, men man kan väl säga att det är ju liksom av någon konstig anledning under många många år givetvis, det är inte bara en sak som händer liksom över natten så här, utan det är ju det är, att det har varit många, om man kan våga säga det, liksom dåliga beslut egentligen, som har ju haft väldigt stor påfattning på reglerna då och på, och sen bieffekten, det är ju racingen blir ju lidande hela tiden. Det är ju ingenting de har gjort på de senaste, jag kan inte komma ihåg hur länge nu alltså, som har gjort att racingen har blivit bättre egentligen.
Nej.
Och i min uppfattning så kommer det tillbaka till samma sak hela tiden, det är ju aerodynamik, att alla är helt obsessed med aerodynamik och downforce, va? Och det, om du tittar på alla saker inom racing som har minst påverkan på allt annat utom att göra en resa och behöver gå fort, så är det ju aerodynamiken. För det är ju liksom, det är lika viktigt som ett askfat på en motorcykel ungefär. Att en personbil har downforce. Va? Det, är liksom, det är oväsentligt. Va? Och så, men alltså de bara häller ju in miljoner efter miljoner efter miljoner. Varje team, varje år. För liksom varenda race är det nya saker. Varenda race har de nya utveckling. Och det är det här de kallar det här utvecklingskriget. Va? Men allt det handlar om, det är ju bara aerodynamik hela tiden egentligen.
Ja.
Så att innan de, alla ingenjörerna som tyvärr nu är de som sätter reglerna också, tekniska regler. Innan de får klarhet att de måste gå i, alltså snäppa sig själva ur den idén att aerodynamik är viktigt. Alltså det betyder att de måste skriva helt nya regler. Som, alltså ett radikalt steg iväg från där racing har varit sedan Colin Chapman uppfann alltså vingbilen ungefär. Och det är ju 30, nästan 35 år nu, 40 år snart. Så kommer det aldrig bli någon skillnad. Va? För det liksom, som nu regeländringen till nästa år, det är ju ingenting. Det är liksom,
du tror inte på den?
Nej, 100% garanterat att den kommer göra någon skillnad på racingen. Det kan jag lova.
Aj då.
det är liksom bara massera samma sak över och över igen liksom. Det tar kanske första racen, men det tar ju mindre än när de är tillbaka i Barcelona efter den första racen då, så lovar jag att bilarna är precis lika mycket därför som de har nu. För det är ju så länge det är fritt utvecklingen så kommer du alltid hitta på nya sätt och, det är ju det som är liksom grejen med att de måste sätta en gräns eller liksom gå bort helt och hållet från konceptet av downforce. Att downforce har ingenting att, eller downforce kan ju ha en fjärdedel av viktigheten på hur fort en bil går. Min formula, idealiska formula, är att 25% downforce, 25% motor, 25% däck och 25% förare. Den kombinationen. Så får man liksom gå lite upp och ner där, va? Men alla måste vara lika viktiga ungefär. Då tror jag det blir, det öppnade också dörren för mycket mer intressanta alternativ på hur man går bilen och går fort. Va? Dels måste de anställa de bästa förarna, vilket jag tycker är otroligt viktigt. Va? Så att alla de riktigt bra förarna kommer flyta till toppen. Va? Både inom F1 och även inom alltså juniorklasserna som då, där de vävar de nya förarna. Och sen att de friar upp däcks så att det kommer, alltså competition mellan olika däcksföretag. För däcken är så pass viktiga för performance. Och jag menar, jag har ju testat så många olika däck och kört så mycket olika däck inom olika klasser och sånt här. Va? Och i och med att de har ett däcksmärke nu bara, om de öppnade upp det, bara den saken skulle göra att bilarna kommer att gå garanterat 5 sekunder snabbare på varv inom ett år. Om de hade frihet att göra vilka däck de ville. Och då kan de ta bort downforce. Ökar motorstyrkan och kan de ta bort downforce. Så jag tror de kan komma till samma varvtid men på ett helt annat sätt.
Hur många procent tror du att föraren utgör idag? Och din superformula?
Min där, så att säga. Matrix.
Ja, the 25.
Jag menar, det bästa exemplet är ju Alonso. För han är, kan man ju fortfarande argumentera, kanske den bästa föraren i världen. Jag menar, han är ju som en tiger, va? Han gör ju underverk fortfarande med den där bilen varenda gång, va? Plockar 4-5 placeringar på första varvet varenda race, va? Liksom gör saker som inte går att göra i kvalet egentligen, va? Men han är fortfarande liksom där precis, så han halkar in på 10:e plats om det, allting går precis som det ska, va? Och det är ju tyvärr, jag menar, Formel 1 framförallt har ju alltid varit lite grann på det viset, i och med att det är en teknologiformula egentligen, va? Men jag tror de måste hitta den där balansen, alltså det måste ju vara, jag menar, alltså världen ändrar ju sig hela tiden, va? På alla olika sätt, och den här myten som liksom är kvar då sen 50-talet är det ju egentligen, va? Alla konstruktörer måste göra sin egen bil. Och då får man liksom, för det är liksom det DNA, det är hela idén med Formel 1, liksom att det här skapar freedom to liksom att skapa ny teknologi. Så, men vi har inte, det har ju inte funnits någon ny teknologi sen Colin Chapman uppfann Aero-bilen egentligen.
Nej.
Resten är ju bara fluff, liksom det här med el, alltså hybrid och sånt, det har ju bilindustrin haft i 15 år innan ens kom till Formel 1.
Ja, visst.
Så det är ju inga, ja, liksom inget nytänkare. Alltså de är, jag menar, bilindustrin är ju fortfarande före Formel 1 egentligen i utvecklingsstadiet där också, va? Så att det är liksom, det är bara, det är bara politisk korrekthet. Det är en anledning vi kör med de bilarna, va? Så jag tycker det är viktigt då att Formel 1 har ju chansen här att göra något riktigt radikalt och bli awesome. Det är det handlar om. Alltså det måste ju vara det bästa, det häftigaste, det, så folk liksom bara säger wow när de ser bilarna, och både bilarna när de, och när bilarna körs av de här förarna då som balanserar dem, så man verkligen kan se att han är bra och han är inte så där riktigt bra, vad det är, så va. Men det är ju alltså, det är ju i princip att liksom bara dra ett streck över allting som finns nu i så fall.
Ja, det får man göra.
Det är ju inte så lätt kanske.
Men,
så tror jag det nästan är det som behövs för att det verkligen ska liksom komma tillbaka på där folk vill ha liksom, eller vad ska man säga, myten av Formel 1 är, så att säga. Så att...
Men de verkar ha varit lättare jobb än vad ni hade, eftersom ni växlade manuellt och så. Det var lite ballare på er tid.
Ja, alltså, absolut. Ja, det var. Jag menar, alltså, grejen är ju att bilarna idag är ju så fantastiskt bra. Alltså, så otroligt väl gjorda, va? Och engineering och allt sånt är ju sjukt. Hur bra det är allting, alltså. Och det är klart, det är ju skitbra om man är före, va? Och liksom är, framförallt om man är den enda som har det senaste, va? För då har man ju en unfair advantage som är helt otroligt jämfört med de andra, va? Jag kommer ihåg liksom då när vi körde med vanliga växlar och med crossgate, va? Och manuell skiftning. När paddle shifting kom då, va? Det var ju fan, det var ju en sekund per varv.
Hur länge
och körde man då en bil som kanske bara var den enda, eller kanske två team i hela den kategorin som hade det då, va? Det var ju liksom bara se. Det var ju, man hade ju sånt jävla övertag, så det var ju löjligt, ja. Men alltså, visst är, jag menar, framförallt tror jag växlingen var ju ett skicklighetsmoment som var superviktigt. Varför? Jag menar, då, hela den tiden jag körde Formel 1, då var det ju bara crossgate. Och det var ju alltså ett kvalvarv hängde ju egentligen på hur fort man kunde växla. Så det var det som gjorde, gav en mest tid. Om du kunde växla upp snabbt, framförallt de korta växlarna. För det är ju, vet du, bam, bam, det är ju skitsnabbt, du hinner ju knappt gå från en växel till nästa, för det är så mycket hästkraft då, va? Och liksom, man fick bara pumpa på det. Varför då? Man skulle gå från tvåan till trean, cross, alltså crossgate, så här då, va? Så jag kommer ihåg när jag körde för färg, då brukade det vara att spendera dagar på fabriken och fila mina egna gafflar i växeln. För jag liksom, fick man ju en mental bild då, liksom, så man liksom inte ens behövde tänka på det, utan bara pff, så här direkt, va? Liksom, för verkligen få det perfekt som man ville ha det själv, va?
Perfekt.
Så det är mycket såna här grejer som man fick hålla på med då, för att det var så pass viktigt, va? Och inte nog med det, va? Liksom, men missar man någon växel också, va? Då kröker man ju ett par ventiler, va? Så då är man ju torsk bara för det, va? På motorn, va? För man övervarvar då, va? Eller också bryter man en, kanske för dog rings, de här inne i växellådan då, va? Så, eller så gick de sönder, va? Så att det var ju många faktorer som spelade in där, va? Men då så låter man som en gammal bitter gammal gubbe här. Men det försöker jag inte göra. Men det var ju ett skicklighetsmoment. Det är inget snack om saken. Mm. Det Ayrton Senna var ju helt otrolig alltså på uppväxlingen. Va? Det var ju en av de saker som gjorde honom så speciell. Va? Inget snack.
Tror han också satt och slipade sin egen...
Jättebra, det gjorde han säkert. Jag tror att de flesta gjorde det. Jag tror inte jag var den enda som
rätt
gjorde
allt att kunna säga till dagens förare att du satt och slipade lådan själv där.
Eller? Ja, man fick man ju gå där liksom och undersöka precis och se hur allting funkar. Och liksom när man drog där vad det var som gjorde att det hakade i ibland. Och så här så fick man runda av lite grann då på olika gafflar och sånt där.
Men har du kört en F1-bil med pedal shift?
Ja, jag har ju testat många sådär på sätt.
Inte samma
men jag körde ju, jag menar sportvagnar, alla sportvagnar, jag kör på många år. Allting är ju paddle shift nu, det finns ju inga vingar kvar med cross-gate-knapp.
Ja, precis. Ja, fränt. Men det som har gått framåt är väl säkerheten då, får man väl säga. Där är det stormsteg som har tagits.
Absolut.
Och vad är det spektakulär? Jag tänkte på Formel E där. Vi såg ju första racet nu i helgen med de nya Formel E-bilarna. Bu eller bä, vad tror du?
Ja, alltså det är ju svårt att säga. Men Formel E är ju rätt unik klass. Va? Det är ju liksom inte, det är ju inte det optimala av racing på något vis. Det är det ju absolut inte. Va?
Men det var en del omkörningar och så ändå. Så
att det... Men racing är ju rätt rolig. Va? Det är ju alltså det är fantastiskt hög klass på alla förarna. De är ju jättebra förare allihop som kör. Va? Det är ju nästan alla som... av någon anledning inte kom till Formel 1 liksom, men det betyder ju inte att de är sämre än Formel 1, utan det är ju att det liksom möjligheterna föll inte på plats riktigt som det skulle vara av olika anledningar, va? Men det är ju otroligt hög kvalitet, va? Så det gör ju att racingen blir ju bra tack vare det också, va? Men sen är ju bilarna som de är, va? Det är ju en smaksak liksom, om man gillar utseendet på bilarna och att det inte är något djur och de går ju förhållandevis långsamt självklart jämfört med en Formel 1 vill går det ju inte ens att jämföra.
Nej, just.
Men även mot en IndyCar till exempel eller vad det nu är. Va?
Mm.
Men det är ju relativt allting, så det spelar ingen roll om de går lika fort allihop, så är det ju fortfarande, kan det ju fortfarande bli bra racing. Va?
Absolut.
Och alla venues de har är ju fantastiska. Alltså. Det är ju skitcool. Alltså kör ju på jävligt roliga ställen överallt med Hongkong, Argentina, Chile, liksom tuffa venues överallt.
Jag var och tittade på det i Berlin. Där är det ju fördelen med att det, eller som på alla race egentligen, att de är inne i stadskärnan.
Men det är de ju nästan på alla race. Så att det är ju att de är ju de bästa tävlingarna, det spelar om vilken kategori det är, alltså är det för F1 eller om det är IndyCar eller vad det är, alltså street races är ju de bästa egentligen. Baku är ju kanon i F1, Singapore, Monaco.
Ja, men tillgängligheten var så extremt bra på Formel E. Du kunde liksom bara sätta dig på bussen och åka dit och så var du framme där vid banan. Och så liksom...
Nej, de gör ju det. De gör det mycket enklare.
Men vem är segraren om 5 år då? Är det Indy eller Formel E eller Formel 1 som... Formel 1 kanske är svår att slå oavsett...
Ja, alltså det är ju så olika nivåer på honom, så det går inte att jämföra egentligen. Alltså Formel 1 är ju så otroligt mycket större än både Formel E och IndyCar och allting annat.
Mm.
Så att, jag menar, Indy 500 är ju stort, va? Men det är ju enskilt event så att säga. Va?
Mm.
Men IndyCar har ju momentum, det är ingen snack om saken. Va? Det är ju racingen, i min uppfattning, är ju den bästa i världen.
Ja, men de är inne i en bra loop nu.
Ja, de börjar komma tillbaka nu. Ja. De har ju ett jäkligt bra management team.
Mm.
Framförallt på sportsidan där de verkligen har gjort bra beslut nu med nya bilarna och alltså, så rent competition är ju suverän, alltså jag tror inte det finns något svårare mästerskap att vinna i en IndyCar egentligen, alltså det är omöjligt egentligen att veta vem som ska vinna varenda lopp, va? För jag menar, även om favoriten alltid är någonstans där framme, kör du lite annorlunda strategi, va, och liksom rulla tärningar, så kan det liksom bli ditt race trots det, va? Och så att det gör ju att det blir mycket mer intressant givetvis, men då är man purist och som alla de här som då försvarar Formel 1 att de ska göra alla grejerna själva, va? Så är ju IndyCar raka motsatsen där alla använder samma bil, va?
Ja.
Så att det är ju mer liksom det här interaction mellan ingenjören och föraren just på dagen, vem som får det rätt då, för det är så otroligt små marginaler.
Mm.
Men det gör ju att racingen blir ju mycket, mycket roligare också. Va? Det är ju sällan man vet vem som ska vinna 5 varv före slutet,
ja,
på något av racerna. Och 3, 4, 5 förare som kan vinna mästerskapet på sista racet på säsongen. I olika team allihopa. Det är ju...
Det hade varit en önskedröm för Formel 1 kanske.
Men... Kan du tänka om Formel 1 hade haft det? Mm. Vet du? Det hade ju varit helt otroligt. Alltså.
Ja, just.
Så att, ja.
Innan vi går in lite mer på IndyCar. Jag kom på en grej när vi pratade om aero och sånt innan. Och procent. Hur mycket downforce i procent tror du att ni hade jämfört med dagens F1-bilar?
Oj då.
Det måste vara ganska... En liten del.
Ska jag gissa. Alltså de hade ju otroligt downforce när de hade vingbilarna med sliding skirts och det här givetvis.
Ja, jo.
Men det fick de ju ta bort rätt fort. För det var det ju att alltså, jag körde något de där bilarna. Det var ju alltså hur mycket man klarade av som människa helt enkelt. Va?
Mm.
Det var ju alltså, du vet, det bara svattnade ju ibland i vissa svängar för det var så otroligt mycket grepp. Va?
Vad var det värst då? Det var någon speciell bana där det var extra greppigt och...
Ja, jag körde ju Sao Paulo då på träningen eller kvalet. Va? Där var det liksom så att huvudet gick så långt bort till höger så man fick liksom... Det gick inte att se tillräckligt långt till vänster. Så liksom, lita på sig själv att man hade rätt radio på, styr, på ratten liksom, så att det skulle gå hela vägen i en sväng. Va?
Ja.
För då var det ju upp... Alltså efter målet där så var det ju bara en... jättelång vänster hela vägen tillbaka ner.
Ja, just det.
Så hela den som går ner där nu, den var ju inte där.
Nej,
fanns inte.
Förstappen. Så det var fullt
hela vägen runt där som en oval nästan. Va?
Mm.
Det var sjukt alltså.
Och ni hade lite mer effekt på den tiden också.
Nej,
det var inte då.
Det var ingen effekt alls. Va? Det var ju Cosworth-motor, så det hade ju 500 hästar kanske.
Okej, okay, ja, ja. Men det var...
Hade de haft turbo mot det hade det inte gått. Vet
nej,
du? Med 1500 hästar. Vet du?
Nej, precis. Det var där med den.
Men sen då ändrade de ju alltihop. Då var det ju radikal. Så du gick ju tillbaka. Alltså, då, så jag tror, när vi hade de motorerna på 1500 hästar så tror jag... eller på kvalet då hade vi 1500 hästar.
Mm.
Då tror jag vi hade kanske en fjärdedel av vad de har nu i Danfors.
Aha, okej.
Okay. Så det var ju ingenting egentligen.
Nej.
Men sen hade vi ju rätt... hyggligt grepp i däcken, va? Men det var ju framförallt motorerna som gjorde det, så att det var ju rätt intressant för att alltså, kurvhastigheten var ju relativt låg, va? Eller mycket, mycket lägre än vad den är nu givetvis, va? Men däremot gick vi på många, många ställen vi var på där det gick snuddade på 400 km på raken. Jag var även i Monaco efter tunneln 85 när vi hade free boost. Då var det inga restriktorer överhuvudtaget 85. Då tror jag vi hade... Vi kunde inte mäta hur mycket hästkrafter det var för alltså dynon, bänken där, den gick bara till 1200 tror jag. Men jag tror vi hade minst 1500 hästar i kvalet. Jag kommer ihåg, vi hade 350 km innan bromsningen efter tunneln i Monaco.
Ut ur tunneln?
Toppfart. I Monaco.
Oj, jädrar.
Ja, du vet, det bara axa in. Det var ett sjukt hela vägen alltså.
Ja. Alltså, går det att förklara hur det...
Men det var ju med kval där jag som gick ett varv. Så gick jag hålla fullt hela vägen trots det genom tunneln. Va? Ett varv. Sen var det ju bara, det var ju bara hål i däcken så här. Så det var 10 cm hål i däcken överallt efter ett varv.
Går det att förklara hur det kändes liksom?
Ja, det var ju bara ett blur allting. Liksom när de kom in och liksom sa ingenjören, hur är bilen? Sen skämtade liksom. Det var ju bara hålla i liksom så och försöka hoppas att det gick rakt fram hela tiden ungefär.
Ja, ja, det är fränt. Du var ju i Ferrari under rätt era får man ju säga också. Med...
Ja, rätt och fel era.
Ja,
det var rätt era med, från en mänsklig synpunkt.
Precis.
Med Enzo. Ja. Liksom, det var ju otroliga minnen man har med honom. Men tyvärr gick ju inte bilarna så bra.
Nej. Det var ju men ur det, som du säger, ur det mänskliga perspektivet så var det ju...
Ja, det var ju fantastiskt. Alltså, det var ju otroliga minnen man har med honom. Lunch i hans hus där i Fiorano varenda dag vi testade. Vet du? Och vi testade ju nästan varenda dag alltså. Under veckorna, vet du.
Mm.
Och då på sommaren så var det ju tid så länge det blev, till det blev mörkt. Va?
Mm.
Han ville ju bara höra motorerna så länge det gick. Alltså, man fick ju alla ingenjörer liksom, fan ska det inte bli mörkt snart så vi får åka hem ungefär.
Jag vill hem till pastan nu. Ja.
Men det var ju, det var roligt. Det var fantastiska moment där.
Ja. Men hur vill du beskriva honom? Liksom? Var han, ska man säga, sträng eller envis eller lättsam?
Nej, ja det var. Det var självklart var han ju. Men han var ju otroligt, alltså jämt och så. Men framförallt med sina förare. Han älskade ju sina förare.
Mm.
Så det var ju alltid ett bra förhållande så.
Mm.
Och liksom han var ju... Han gillade ju mest liksom att hålla låda så där. Sen var han, jag menar, han var ju tuff mot sina ingenjörer och mot sitt management och sånt säkert. Va?
Mm.
Men för oss var det ju mer lite sådär pappa som snackade med sina pojkar lite så här. Va?
Ja, det är så fränt.
Ja.
Om vi jämför honom med Ron Dennis.
Ja, jag menar, det är ju som liksom svart och vitt. Va? Men, ja. Men Ron var ju fantastisk på sitt sätt. Va? Likadant. Mm. Va? Otroligt. Men också alltså, det som var gemensamt kan man säga att de var ju... Man fick i alla fall känslan om det var verkligt eller inte. Att de verkligen liksom care mot sina förare. Va?
Mm.
Att det var ju liksom mer än bara du är en anställd. Utan de verkligen var ju måna om en som person också, man säger.
Ja.
Och det var Ron likadan också, var väldigt liksom.
Men han kunde kanske bli lite mer arg, hur han känns.
Nej, faktiskt inte, utan han var ju alltså var väldigt kontrollerad så hela tiden. Ron, det var ju aldrig några som är utbrott eller någonting sånt, utan det var ju väldigt systematiskt och kontrollerat allting liksom hela vägen.
Mm.
Men Ron var ju rätt bra på så vis att när det var alltså, det var ju en helt annan struktur. Va?
Ja.
Men där var det jobb. Superprofessionellt från morgon till kväll. Va? Allting var exakt som det skulle vara hela tiden. Sen när det var klart. Okej, nu är det jobbet klart. Nu går vi och käkar middag. Och då hade vi hur jävla kul som helst. Alltså, du vet, då var det helt avslappnat.
Okay.
Inte ett ord om racing under hela middagen. Liksom, utan då var det bara... bus och rackartyg.
Okay.
Ja. Det var...
Han hade en annan sida också.
Goda, liksom. Lika goda minnen egentligen från det också, men alltså skillnaden är ju att Enzo Ferrari är ju en legend som aldrig kommer finnas igen. Va?
Ja,
liksom, helt unik individ. Alltså.
Mm. Vad var det tror som han såg hos dig? Liksom? Hur började er relation?
Ja, det började ju rätt tidigt faktiskt. Vi har ju snackat så här löst ett par år faktiskt innan det hände. Va?
Mm.
Det började när jag körde för Spirit redan 83 på Brands Hatch. När vi körde första racet där, Race of Champions. Det var ju ett helt nytt team med Honda då, va? Och ny förare med mig och allting sånt. Va? Men det gick ju... Alltså alla var ju rätt förvånade då. Vi låg ju 2, 3, 4 på varenda träningspass. Va? Sen jag kommer inte ihåg vad som hände på kvalet. Men det var så att vi kvalade in som 10 eller någonting sånt där. Men, och sen gick det ju kanon i racet också. Till motorn detonerade ju efter typ 15 varv eller någonting sånt. Va?
Mm.
Men det gick ju kanonbra tills dess. Va? Så då var ju han, Dario Calzavari hette han, som var teammanager då på Ferrari, var där nere och nosade liksom och kollade och snackade. Liksom. Så vi fick upp rätt så bra kontakt då. Va? Sen hade han ju givetvis fört meddelandet tillbaka till Enzo Ferrari då. Va? Och så det öppnade en liten dialog redan då. Va?
Mm.
Och sen tog det ju till 84 då när jag körde för Toma. Jag satt ju Checotte där och var ett stallkompis med Senna.
Mm.
På sista reset då i Portugal. Då låg jag och krigade med Nicky hela loppet. Va? Han var ju då när han var tvungen att komma förbi mig för att vinna VM-titeln.
Ja, just det.
Mm. Jag låg 4, han låg 5. Det var 3 eller 4, jag kommer inte ihåg. Men i alla fall... men han kunde inte komma förbi. Va? Då satt jag ens och tittade på loppet hemma i Italien någonstans då. Va? Och sen fick jag tror jag fick en smygpunka. Någonting som jag var tvungen att åka in i det på och byta familj. Då kom jag förbi. Men, så då var det ett jävla liv plötsligt. Då ringde telefonen efter det. Sen, fan, vi ville, ska vi? Jag hade precis signat ett kontrakt med Tolman då för 2 år. Mm. Så att det var ju liksom början. Men vi höll kontakten sådär under vintern i alla fall. Om du går, om du får till så skulle vi gärna att du kommer ner och testa lite för oss och sånt där. Så...
Det var lite friare på den tiden.
Det var det inte egentligen. Men Tom hade jävligt bra kontakt med Ferrari.
Mm.
Redan med Alex Hawkridge, han som var chef på Tom. De hade byggt upp ett bra förhållande. För Tom supportade Ferrari eller Manufacturers. När det var, kom ihåg det här kriget då som var med Manufacturers versus privatteamen där i Sydafrika när de bojkottade racet och sånt där. Jag vet inte om du kommer ihåg det, men i alla fall det var mycket politik då. Men, så det var ett förhållande redan mellan dem också.
Mm.
Och sen när säsongen började 85 så fick inte Tormann några däck. De skulle köra på Pirelli då.
Mm.
Och det var något politiskt därför att de hade, jag kommer inte ihåg bakgrunden riktigt, men i alla fall long and short så körde vi inte i Brasilien första racen. Och då körde jag för Tyrrell istället, bara som en inhopp så här sista minuten med Belloff. Hade tjatat med Ken om någonting. Och då sa Ken, ja då får du inte köra. Då söpte jag Stefan igen. Varför? Jag hade ju kört någon race innan för honom då. Så då körde jag så liksom bara typ fick låna en overall och någon. Och liksom, jag var bara där och tittade egentligen.
Ja.
Men i alla fall... Sen efter det, veckan därpå, så gick det, liksom det hände på typ 3 dagar alltihopa.
Mm.
Så fick jag nog sparken av någon anledning.
Mm.
Vilket ingen egentligen vet än, tror jag inte varför.
Nej.
Men då ringde de samtidigt mig, så Marco Piccinini som var stallchefen då ringde mig. Och då bodde jag i London och sa, men London, you want to come and meet me at the Savoy? Okej. Så åkte dit och liksom, så då erbjöd liksom, we want you to drive resten av året. Eller liksom, okej. Okay. Så då fick man reda ut det där då. Dels med Tolman då, va, så de släppte mig från kontaktet. Va?
Just det.
Och sen reda ihop det här. Sen fick jag åka ner då 2 dagar efter tror jag det var. Och träffa Enzo första gången då. Va?
Mm.
Och sen, detta var vi på onsdagen tror jag det var den veckan. Och sen dagen efter då så fick jag köra typ 10 varv runt 4 gånger med en av reservbilarna.
Mm.
Och sen direkt till Portugal för första racen.
Mm.
Så det var liksom som vanligt i min karriär liksom in the deep end. Utan någon förberedelse egentligen. Va?
Ja.
Men sen blev det, sen liksom flöt det på det. Alltså.
Hade han alltid sina mörka glasögon på sig?
Nej, men...
Ah. Ja, men sätta dem utan dem någon gång?
Tror aldrig jag har, nej.
Nej. Mm. Man kan göra en parallell här faktiskt till att du var ju vid den tidpunkten något av den minst erfarna Ferrari-föraren.
Mm.
Och till nu nästa år med Leclerc.
Mm.
Med bara 1 år i bagaget i F1-sammanhang i alla fall.
Ja.
Sen är det ju inte samma sport riktigt idag, men vad,
hur nej, tror du, hur det, tror du det, han får det? Alltså det är ju, psykologin är ju kanske lite samma. Det beror ju på hur det går. Va? Är bilen bra liksom, allting funkar? Va? Då är det ju i många fall kanske till och med lite övertag och inte vara för liksom, utan då har man ingen rädsla, utan det är bara liksom man har inte liksom kommit in i den politiska bilden eller någonting sånt än, utan det är bara liksom att köra ungefär.
Mm.
Men å andra sidan går det av någon anledning fel, va? Då är ju pressen på en som en, du vet, som en ton tegelsten ungefär, va?
Mm.
Så att, och det är ju, och det har vi ju sett nästan på alla förare som kommer in så där, va? De, jag menar, om du tittar på Verstappen, han kom in liksom och det var inga helt liksom, och sen ett år går allting rätt. Varenda försök han gör på omkörningar går hans väg liksom. Och stackars Räikkönen får en krökt styrarm eller endplate försvinner eller någonting. Men sen året efter så det, du gör exakt samma manöver och så går det fel. Va? För det är så små marginal hela tiden att snacka om det. Va?
Mm.
Och man gör sådana omkörningar. Så att det är en balansgång hela tiden. Va? Men... Det är ju tufft, alltså det kan gå kanon, va? Då är man ju med liksom, va? Eller också blir det fel, va, så är det, då är det tufft att komma tillbaka.
Mm. Men vad tror du, behöver han spela någon andra fjol där mot Vettel eller hur?
Nej, det beror ju på hur det går, va? Men jag har ju känslan att, jag menar, politiken inom Ferrari är ju lite samma som det var på den tiden, det mest drivet av italienarna här nu, va? Så att chanserna är ju att han är ju, kommer ju garanterat att vara snabb, Leclerc, för det är ingen snack om saker, men han har ju visat att han är ju en otrolig talang. Så tror jag nog det kan bli tuffare för Vettel och liksom behålla sin position inom teamet, för de kommer ju säkert göra allt de kan för liksom, han är liksom vår nya kille, va?
Ja, det har de ju gjort redan.
Ja, det har på testen här såg man ju redan. Det var lite, fick man lite smak för det, va? Ja. Så, det är mycket möjligt att, men vem vet hur dynamiken går där, det är omöjligt att säga.
Men han blir ingen ny Bottas i alla fall som är där och sopar banan för.
Ja, men du vet, vår starkompis med Lewis, vet du, det önskar inte någon, alltså, för det, han är, dels är han ju så otroligt, jag menar, nu är han ju sjukt bra, alltså.
Mm.
Han är ju, jag menar, han är ju, allt han gör han ju rätt. Det är nog att han är snabb, så han gör ju inga misstag, läser loppen rätt, liksom, motiverar teamet, han är ju fantastisk nu, alltså. Tycker han förtjänar allt han har gjort, liksom, för han gör ju ett sånt otroligt bra jobb nu, alltså.
Men han har väldigt bra material också.
Jo, det är ju det som är grejen. Självklart måste man ju ha, jag menar, det är ju aldrig, jag säger liksom, jag har alltid sagt det, för aldrig funnits en världsmästare som inte hade bästa bilen.
Nej.
Så är det bara.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Maybach, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Du som kan själen hos Ferrari där, varför har de varit lite fega tidigare på det här med att pröva unga talanger eller nya talanger?
Ja, men det, jag tror, jag menar, jag, för ett team som Ferrari tror jag det är rätt strategi.
Mm.
Och inte på, för de behöver inte göra det, va? De behöver inte ta risken. Utan om de har, jag menar, Räikkönen har ju inte gjort ett dåligt jobb i år, va?
Nej, det har jag inte faktiskt. Jag tycker han får lite väl mycket att han är...
Jag menar, om du tittar på liksom på den stora bilden så, va, så det finns ingen anledning att ett team som Ferrari, Mercedes, även Red Bull behöver ta några risker med en förare.
Nej.
Utan jag menar, Formel 1 är inte någon utvecklingsformula. Men det har ju blivit det nu lite grann, va?
Mm.
Jag menar, det är som någon slags obsession att de ska vara, är de mer än 19 år gamla så är de för gamla helt plötsligt.
Mm.
Vilket ju är rena skämtet, va? För jag menar, det tar ju, alltså det tar ju 5 år av hård racing, vilken kategori du än kör, där du liksom har, bygga upp den bank av erfarenhet som du behöver i de olika situationerna för att inte göra idiotiska misstag. Och det gör det, men jag vill säga, jag menar, F1 är ju liksom varenda race så är det ju alltid någon som klantar till det sådär, så man bara liksom skakar på huvudet och tänker, vad fan håller han på med?
Mm.
Så att, och det tillhör ju inte Formel 1, va? Egentligen. Utan de där misstagen, de är ju gjorda när de kör Formel 3, Formel 2, sportvagnar, vad nu än är, innan man kommer till Formel 1. Va?
Mm. Mm. Spännande. Vi får se hur han tar det här, Madagaskar. Tillbaks lite till din karriär där och McLaren och Prost. professorn där. Hur var, vi pratade lite om det med andra fjol och sånt innan. Hur var, hur kände du?
Ja, det var, alltså, det var ju nästan en chock i början, va?
Uh-huh.
Hur bra han var. Framförallt, alltså, jag menar, vi visste att han var snabb. Alltså otroligt snabb givetvis, va? Men just hur han jobbar runt bilen och hur han liksom manage hela helgen på racet, va? Så jag, man kan säga, jag lärde mig mer ett år från honom jag gjorde hela min karriär egentligen, va?
Mm-hmm.
Han var helt fantastisk, alltså. Helt otrolig.
Men då delade
han, därför han hade namnet professorn, för han var ju, alltså, du vet, om du tänker, vi hade ingen data överhuvudtaget då. Inte någonting egentligen, va?
Nej.
Det var ju, det var ju liksom, för han fick ju ge ingenjörer all information vi kunde tänka på, va?
Det var, det svårt, var
det
enda
data som fanns. Det fanns ju ingenting, vet du.
Nej.
Utan det var ju bara feedback från föraren.
Mm, mm.
Så de första debriefs vi hade, var så helt slut och bara lyssna på honom liksom, så här. Och det var liksom bara all data vi kan tänka på.
Mm.
Men det, sen fick man ju då liksom kategorisera det där, liksom, fick, liksom, så man kunde bryta ner det lite grann, va? I, och då liksom, då, så det höjde ju min, min för, alltså förmåga ofantligt också, tack vare det, va?
Ja.
Men det var ju, alltså, även sen upptäckte ju det, va? Det vet jag. Jag menar, han lyfte ju sin nivå ett par steg till när han körde ihop med Prost också, mot han var innan.
Mm.
Så att han var ju the benchmark, alltså. I min uppfattning är ju Prost en av de tre bästa i historien.
Mm.
Absolut.
Just för att han är så kunnig på alla plan då, liksom.
Ja, det, jag menar, han hade hela paketet. Ja, det är ju det exakt. Som är liksom grejen. Att det är inte, finns, har funnits tusentals otroligt snabba förare under tiden, va, som kan smälla in ett kvalvarv som är helt otroligt. Va, men de lyckas aldrig plocka poäng och de lyckas liksom aldrig göra hela, hela paketet, om man säger så. Va.
Nej.
För det var ju Prost otroligt. Han kunde ju läsa ett race också. Va. Han visste ju precis hur mycket han kunde liksom köra på däcken, bromsa. För vet, även på den tiden var det, även bromsarna var ju marginala, va, att de skulle hålla hela loppet. Alltså man fick ju vara väl, det var så mycket detaljer man fick liksom hålla tanke på hela tiden.
Mm. Ja, det var ingen direkt som ropade på radion bromstemperaturer och grejer där kanske. Det var inte så mycket sånt.
Ja, det existerade ju inget. Vi hade inga, inga datakanaler överhuvudtaget. Det fanns ju ingenting.
Nej, precis.
Det var en rund varvräknare så här.
That's it.
En knapp på ratten och var av och på liksom. Ja. Radio.
Fränt.
Ja.
Sen 88... Var en lite sämre bil, eller?
Ja, lite. Lite var lite understatement.
Är det det sämsta du har kört, eller?
Ja, det är en av dem. I Formel 1 är det nog det sämsta jag har kört.
Ja.
Körde några sportvagnar som var i samma nivå ungefär.
Okay.
Som var helt fel. Va? Men vi brukar ju skämta, ja, nu och göra det i Stockholm sen. Då aerodynamics by Isaac Newton. Det var bara gravity som höll bilen på marken.
Vad gör man då liksom? När det är så jobbigt? Då är det bara
kämpa på liksom. Man försöker göra det bästa hela tiden, självklart.
Mm.
Så vi försökte ju alltid hitta liksom en, något nytt, något som var bättre, var något som kunde göra, hjälpa lite grann. Det blev ju marginalt bättre under årets lopp, bilen, va?
Mm.
Men det var ju en död bil innan vi ens började.
Mm, mm. Ja, det var bara till att tufft. Gå igenom.
Mm.
Vi kan väl gå in lite på IndyCar igen, tycker jag.
Mm.
Innan vi lämnar det här förresten, din belgiska vän där, Jean-Pierre.
Ja,
han gick bort,
han gick bort i veckan, ja, precis. Ja. Det var lite sorgligt, men det var inte helt oväntat. Han var ju rätt dålig hälsa rätt länge, tror jag.
Ja.
Vi skulle ju gjort en intervju tillsammans faktiskt för ett belgiskt tv hade vi planerat på morgonen här.
Mm.
I hans hem då, med att han skulle intervjua mig och jag intervjuade honom. Lite sådär kul fråga, men det blev ju aldrig av sen, tyvärr.
Nej, vad tråkigt.
Ja.
Vad har du för minnen av Mr. Van Rolsem då?
Ja, du, där kunde man, där skulle man kunna skriva en hel bok om alla de minnena. Alltså, det är konstigt, det var bara ett år. Alltså, så många grejer som hände under det här året. Så helt...
Vi får ta det i en separat podd.
Galna grejer alltså. Ja. Men kul. Ja, nu när man tänker tillbaka, sjukt. Alltså kul. Man skulle lätt kunna göra en hel bok om alla saker som hände med honom. Alltså det var helt otroligt. Men han var ju en otrolig karaktär. Alltså jag gillade honom mycket, måste jag säga. Va? Ja. När man lärde känna honom lite mer sådär på personlig nivå, så var han faktiskt väldigt snäll, fin människa. Va? Och liksom helt annan person mot den han visade offentligt, så att säga. Jag är lite galna med det stora skägget och det här. Va? Men jag glömde, vi höll ju på då, vi höll på att förhandla med Porsche då om att ha deras motorföljande då. Va? Den gick ju till Footwork sen då. Va? Men vi hade möte då nere i Weissach på fabriken. Där var det ett stort möte då. Hela ledningen på Porsche var det. Det var inte bara liksom spott, utan det var hela... Alltså hela ledningen på Porsche, va? Och så var jag där och Alan Jenkins som var chefdesignern då, va? Och Van Rossen kom då i sitt privatplan och flög dit. Så vi stod där allihopa och väntade då. Så dyker Van Rossen upp i, och du vet, tyskarna då, med kostym och hela skiten. Och liksom väldigt ordentligt allting, va? Van Rossen dyker upp i en Adidas träningsoverall. Liksom, magen hängde ut med t-shirt som var lite för kort, och så var det 7-8 cm gap mellan träningsbyxorna och t-shirt.
Snyggt.
Jag glömmer det. Alltså, ansiktet på de här tyskarna, vet du, då tog det ju fan att dö. Alltså.
Var då dealen föll liksom? Jag tänkte...
Jag tror de var döda när vi hade satt oss ner.
Vad kan det prata ens då? Ja, oh, herregud. Ja. Ja, men hur är, han har haft lite brokigt sen efteråt med rättvisan och så?
Nej, men det var nog, jag tror inte det var så mycket allvarligt som folk, alltså som pressen försökte få det att se ut som.
Nej.
Utan det var ju, jag menar, jag vet, den där businessen han hade, jag vet fortfarande hur det funkade, va?
Nej.
Men jag vet ju att det kom in pengar, va? Och sen det var ju, jag menar, som allt. Var väl gambling, om man säger, på den nivån att han satsade på någon aktie eller någonting, så sen gick det inte så bra, vissa gånger gick det jättebra, alltså. Men datorn hade ju inte den kapacitet på den tiden så de skulle kunna göra en prediction på hur marknaden gick och sånt där. Det var ju det som var hela idén bakom Monitron, va? Så att jag vet inte riktigt då.
Ja, tråkigt i alla fall. Men vi går in på något roligare. Vi går in på IndyCar då. Och framförallt Felix. Vad gör du rent praktiskt för Felix? Liksom?
Ja, nu gör jag ju nästan allting åt den. Precis som jag gör för Scott. Va? Det är liksom, dels har vi förhandlat kontrakten givetvis. Det är ju den stora biten. Va? Så jag har ju fått faktiskt ett jättebra kontrakt med Ganassi där. Och, men det har ju, vi har ju haft en... Diskussionen har ju pågått ett par år nu innan vi signade faktiskt. Jag flaggade ju upp honom då rätt tidigt. Va? Och sen fick jag honom att gå med på att sätta honom i en test då för några år sedan. Och den testen gick ju kanonbara. Så att det var ett starkt intresse sen. Sen gick det inte att göra någonting förra året om efter man redan hade varit inlåst i ett kontrakt i Formel E. Men så fort vi kunde förhandla om det, va, så öppnades ju möjligheten igen. Och, så att det ska bli väldigt spännande.
Men du kommer sköta honom på samma sätt som Scott?
Ja, så jag sköter ju det mesta, va, liksom mot Felix också. Med racingen givetvis, men även lite grann vid sidan om. Alltså andra saker också, skattegrejer och försäkringar. Och allt som behövs skötas egentligen som en manager.
Det är de där Europasamtalen som du gör på morgonen då? Till
ja, mycket av det är faktiskt självklart med honom att göra. Men andra saker också givetvis. Men mycket det är ju det också, självklart.
När sågs ni senast?
Ja, för i måndags.
Nej,
i Monaco.
I Monaco.
Ja, han var där en dag. Och jag var där nere några dagar, va? Så vi käkade lunch där innan han drog till Saudi.
Hur känns han på pulsen?
Ja, nej, han är taggad som fan, vet du. Han är riktigt laddad, alltså. Han tycker det ska bli jättekul.
Att, Han har ju ett bra rekord vad han än sätter sig liksom. Ja. Men vad har du sett någon styrka som man kan utveckla överhuvudtaget? Eller är han...
Alltså, Felix har, han är ju inte någon forward som han, kan, han vinner ju allt han har kört än så länge. Va? Han har ju den förmågan att liksom lista ut vad han behöver göra för att vinna.
Mm.
Och det är väldigt få förare som har den. Alltså, de har ju hjärnkapacitet för att åka fort. Va? Men det är en helt annan sak att liksom bryta ner allting samtidigt och liksom lista ut att nu som man ser, man får titta på den stora bilden. Va? Skott är ju mästare på det liksom, och ha tålamodet.
Mm.
Och liksom vänta på att det ska liksom race komma till honom istället för tvärtom. Va?
Mm.
Och att han är ett stallkompis med Scott tror jag är otroligt viktigt, för han kommer ju ha en av de bästa förarna i världen.
Mm.
Jag menar inte bara i, jag menar IndyCar, utan i, jag menar Scott är ju otrolig förmåga alltså att klura ut vad som behöver göras för att vinna, va?
Mm.
Och det är ju det som är skillnaden. Men Felix har ju alltid gjort det, va? Han har ju alltid haft den lite killer instinkt också, om man säger, va.
Mm.
Och det är ju få förare som har det, va. Sen, jag menar, han kom ju på scenen där när han liksom bara dök upp och vann efter en master så det här liksom, va.
Mm.
Och det är det som är skillnaden mellan de som är riktigt bra och de som är bra men inte tillräckligt bra, om man säger, va.
Ja, visst.
Att de har den där förmågan att veta hur man ska vinna egentligen, va.
Mm. Men just att han hittar farten så snabbt nu, den
liten... Sen är han lite klurig, vet du. Han är rätt mysig, så han är riktigt klugg. Han blir alltid lyckas lista ut vad, så här, liksom, med ingenjör och sånt där också. Va? Så att han, jag tror det kommer att bli jättebra.
Lite professorn i honom nästan.
Ja, eller? Lite grann.
Mm.
Och alla teamen älskar ju honom. Vet du? Varenda team han har kört för är ju absolut lyriska med honom. Va? Som en... Inte bara som en förare, men även som en person. Liksom, att han är, för han har så skön personlighet också.
Ja, visst. Men jag blev imponerad. Nu är det inte det som är klass på långa vägar. Men när han kom till Sverige här och körde Carrera Cup. Mm. Scandinavia liksom.
Precis.
I en stängd bil som man
aldrig har suttit i. De är inte lätta bilar att köra. De här forskarna som är rätt svåra att vänja sig. Ja. Så att, absolut.
Och sen så bara kom han dit till Knutstorp och bara... Och tog alla tidigare mästare och bara slaktade liksom.
Ja, visst. Nej, han är grym där faktiskt. Riktigt duktig. Ja.
Var liksom, du är med på racen, samtliga race då?
Nej, inte eller? Alla racen är jag inte på. Jag åker på, jag menar med Scott har jag åkt på ungefär en tredjedel.
Mm.
Hälften kanske vissa år. Jag behöver inte vara där, jag menar... Allt är ju gjort när man kommer till race. Det är ju inte där jag står liksom, jag tror du ska göra lite så lite. Den grejen sköter de ju själva. Det är, långt
det är på ett annat plan.
Ja, den liksom, det är inte mycket jag kan tillföra på den avdelningen.
Nej.
I det här skedet, va? Men det är mer liksom att jag tror liksom, vad som är kanske lite annorlunda för mig som manager mot andra managers som bara är business managers egentligen, är att jag förstår ju vad de snackar om. Va? Så om de är lite frustrerade och lite förbannade. Och ibland ser man, som med Scott till exempel, vissa år då, va? Liksom att då är det någonting liksom som stör honom. Va? Då är det liksom, då plockar man lite så här liksom och snackar. Liksom bara så här som förra och till förra. Va? Och liksom, så kommer man till slut för att, nu så klickar någonting till så här. Va? Liksom, och då kommer de på rätt riktning igen, så att säga. Va?
Mm.
Så jag tror det är där jag kan hjälpa till mer på rent sportsligt sätt liksom, men bara liksom sköta deras business och sånt där.
Just det. Senast vi träffades var på F1 i USA.
Mm.
Då stod vi bort hos Sauber där.
Mm.
Där vi har Marcus Ericsson.
Mm.
Som kommer till IndyCar nu. Har du någon inblandning där också?
Nej, det har jag inte. Jag är mest inblandad med Marcus. Men vi känner ju rätt så väl. Och, jag menar, vi är ju kompisar så att, och jag är ju min bästa kompis. Vi har ju jag har varit på Ola sen första go-kart-loppet. Jag körde när jag var 12 år gammal.
Ja.
Så jag har haft mycket äventyr ihop i och under åren.
Ja, men vad tror du Marcus ingång i samma serie?
Det
ska serie,
bli
liksom,
ja, jättekul. Och det kommer ju bli fantastiskt. Det här är Sverige med både Marcus och Felix i IndyCar. Det kommer bli kanon, tror jag. Jag tror Marcus kommer göra bra jobb också.
Tror de har samma förutsättningar eller är det inte riktigt... eller teammässigt är det...
Ja, just, alltså Sam Smiths team är ett bra team. Ja. Alltså det är, och det, grejen är ju IndyCar, så det är inget team som har övertag. Alla teamen är ju bra nu. Va? De har jävligt mycket bra ingenjörer i alla teamen. Va?
Mm.
Så det är ju egentligen bara, det handlar bara om vem som får det rätt på dagen så att säga.
Mm.
Så att det kan... Och jag tror ju Marcus kommer ju att få en sån här... Efter att ha varit i F1 så länge, va? Där man liksom är, allting är så strukturerat. Och du vet ju innan säsongen börjar i princip att nu kommer jag kvala mellan 14 och 19. Va?
Ja.
Beroende på hur vi får ihop det just på den dagen. Men det är liksom, men här liksom, du kan vara snabbast på ett pass. Så här liksom bara om du får rätt så liksom. Va? Så att alla har ju egentligen chans att vinna. Va? Och det gör ju en otrolig skillnad på motivationen också.
Mm.
Men liksom, det finns ju ingenting som jag har sett mer när man är topp tre på timing sheet. Va, liksom.
Nej, absolut.
Nu gäller ja. Då får man ju liksom växer man ju ett par centimeter själv. Liksom, ja, så, här, va, så att det gör ju jätteskillnad. Va, så att jag tror det...
Såg jag honom efter kvalet i Brasilien där?
Ja.
Då var han ju rätt nöjd liksom.
Ja, ja. Mm. Precis. Va, så att det ska bli spännande.
Har han lite extra star quality också om man kommer från Formel 1? Det...
Ja, det tror jag han har där. Definitivt. Jag menar, Smith signade ju honom av den anledningen.
Ja.
Får man ju förmoda i alla fall. Jag vet inte detaljerna, men det måste man ju förmoda att det var.
Mm.
Så att säkert. Och det är ju bra för Indica också. Få lite effort.
Mm.
Folk som kommer över också, självklart.
Mm. Ja, spännande. Vi ser fram emot det här äventyret.
Mm.
Jag önskar er lycka till det.
Ja.
Din egen racing då?
Min körning menar du?
Ja.
Ja, den har vi lagt ner nu. Där.
Helt?
Ja, jag tror det. Jag bestämde mig förra året. Jag körde ett race förr. Problemet är att man bara kör ett par race om året. Eller tre som jag gjorde då kanske. Det blir liksom, man förlorar den där skarpheten. Den där lilla sista.
Mm.
Och det, liksom, då blir man bara förbannad på sig själv istället. Liksom när man ser allting man gör fel. Men liksom, det är inte så lätt att fixa det. Va? Men det gör ju. Kör man hela tiden så fixar man ju det. Va? Och, liksom, och sitter där och tittar på datan. Och allt annat man måste göra. Man är professionell för.
Mm.
Men det går liksom inte bara att dyka upp. Var fjärde månad.
Nej.
Och hoppa i en bil som man inte känner till. Va? Som aldrig har kört innan. Och tro att man ska sopa banan allihop liksom, som man är van att göra. Så lätt är det inte.
Mm.
Så att då beslöt jag istället. Sen problemet är nu när jag har brons för då efter 60. Va, så är man ju då i den kategorin där alla bronsförare är. Och problemet är ju att 95% av dem har ju inte den blekaste aning vad de håller på med. Så då blir man omringad av massa amatörer som man inte vet vad de ska göra näst. Liksom.
Mm.
Och har man kört mot proffs hela tiden liksom, då vet man liksom att gör man ett move på insidan här liksom, då är det okej. Okay, då är det liksom, då håller de sitt spår. Va?
Mm.
Här vinglar de över hela banan. Vet du? Det är liksom, man har ingen koll på någonting. Va?
Mm.
Så... jag bestämde då liksom att på flyget hem egentligen. Jag blev påkörd av en sån här amatör då, va, som liksom...
Var var det här? Det var på...
Virginia heter banan. Va?
Ja.
Och som tur var hände det ingenting. Men det var en riktig kack. De fick ju rödflagga racet alltihop. De totalt skrotade i bilen.
Mm.
Då sa jag liksom, fan nu får det vara nog liksom det. Men det är rätt intressant vad som händer också när man verkligen får det. För jag har ju hållit på längre än någon annan för egentligen så långt in i mitt ålder. Liksom, på en hygglig nivå i alla fall.
Mm.
När man väl får det klart i huvudet liksom, att det har absolut noll alltså längtan att få köra en bil igen.
Mm.
Totalt ointresserad nu.
Är det så?
Ja.
Oj.
Ja, men det är bra. Det är ju skönt att det är.
Men att få den insikten.
Ja,
liksom.
Ja. Ja. Och som typiskt är det, ringer ju telefonen hela tiden. Ah, fan, vi race i Dubai. Kan du köra för oss? Liksom, nej, skit.
Monaco Classic kanske du kunde tänka.
Ja, kanske. Men även det. Alltså, det är ju inget lekklassik heller längre.
Nej, det är
utan det är ju det är rätt seriöst. Va? Så att, jag kör ju Goodwood någon gång. Så där, men det är ju bara, liksom, bara för liksom, gamla... kompisar som liksom cruisar runt lite grann.
Mm.
Men, ja, så i alla fall. Mm. Så blev det.
Men det var roligt så länge det var.
Ja, ja, det var fantastiskt.
Vilket var roligast då?
Alltså det är ju... tusen gånger man får den frågan. Ja. Men,
då måste du kunna svara till.
Nej, men det är det som är. Alltså, allt, det var ju roligt egentligen hela vägen. Va?
Mm.
Men och så är det ju ofta. Men alla tror ju att man då säger att det var Le Mans eftersom vi vann. Eller det var det och det. Mm. Men det, så, det har ju varit race när man liksom har legat och svart som 12:e plats med någon, alltså världsförare, va?
Mm.
Och kört så det smakar blod i munnen nästan, va? Liksom, och, men det var att bilen var till, kapabel att göra då, liksom, va?
Mm.
Men man vet att man har kört absolut så bra som det går att köra.
Mm.
När man inte gjort några misstag och kört maximalt på gränsen hela tiden, liksom, va? Men det är ingen som kommer ihåg det, liksom. Det är ju, men de som det fick liksom med att man körde rätt många skrothögar under årens lopp också. Va?
Mm.
Så fick man lära sig att man, liksom, det viktigaste för mig i alla fall, det var ju liksom att njuta av momentet. Liksom, man fick göra det bästa av det som fanns. Va? Så man inte grävde ner sig i någon depression för man inte vann varenda race. Utan det är ju mer liksom frågan om att man liksom... För det är ju, racing är ju, det ska ju vara kul först och främst.
Mm.
Är det inte kul så liksom, då gör man ju inte sitt bästa i alla fall.
Så det kanske var roligt 1988 även i Lecce?
Ja, på ett konstigt sätt var det ju det. Va? För man fick ju slita med den här högen så bra det gick. Va? Det var ju liksom, man körde ju både på och över gränsen de flesta gånger. Va?
Mm.
Så man lärde ju sig mycket genom det också givetvis.
Mm.
Så att... ja, men det är...
Mm. Jag måste ta ett litet ryktesfråga här också. På tal om racing. Det sägs att du har kört en go-kart med spegelvänd styrning. Med framgång.
Nej.
Nej.
Det är fel. Det har jag gjort.
Nej. Ja, det var någon på jobbet som sa det. Frågade honom om den här go-kart-tävlingen. Det var tydligen mot några andra F1-förare. Då skulle ni ha kört någon go-kart där de hade vänt på styrningen. Att den styrde vänster när man körde höger.
Kommer jag inte ihåg i alla fall om det var. Men det borde jag ju kommit ihåg.
Ja, för du är ju tydligen väldigt framgångsrik i det. Enligt den här sägen då. Men det... Nej.
Nej, det kommer jag faktiskt inte ihåg.
Mm. En annan grej. Var du med i utvecklingen av Ferrari F40?
Nej.
Nej?
Det var inte.
Det sägs det också att du var
finger med. Jag hade en, jag ägde en, men jag var aldrig med i utvecklingen.
Okej.
Okay. Mm. Det hade varit lite annorlunda, kan
man säga. Okej. Okay. Den verkar ju rätt bra.
Ja, det är ju en grym bil alltså, men det är ju inte det mest sofistikerade. Man säger. Nej, så att köra.
Din var inte helt standard heller, va?
Eller? Ja, det var den nog så. Det var en helt standard. Så standard som de kan bli. Va?
Mm, man lite mer hästar eller så?
Nej, det tror jag inte. Mm. Men det var rätt ironiskt. Alltså, den hade väl 460 hästar, någonting sånt där. Va?
Ja, 464. Ja,
det. Och det var ju alltså det grymmaste som någonsin har funnits på den tiden.
Ja.
Nu kan du köpa en Chrysler minivan med 450 hästar.
Ja.
Det är helt sjukt nu, alltså, med personbilar och hästkraft när de har.
Mm. Ja, jag har funderat på det mycket. Vad hästarna har tagit vägen.
Ja.
Alltså, man kan köra en, så här, en Porsche 918 liksom, med upp mot 800 hästar. Ja. Liksom. Men det känns ju inte alls som en F40.
Nej, men det är ju för det mesta bilarna är ju så mycket bättre. Ja. Framförallt elektroniken. Va?
Ja.
Jag menar, hade du inte alla haft elektronik på de här bilarna nu, de flesta, så kommer man ju inte sin egen driveway när man träffar någonting.
Nej.
Det är bara, du vet, om du bor i Detroit eller mitt i vintern någonstans och du trycker på gasen på en sån här, den Dodge Demon till exempel.
Mm.
Det spinner ju loss, vet du, du inte blinka förrän du står på tvären.
Nej, visst. Nej, men det liksom har gått någon inflation i hästar. Givetvis har prestandan också blivit bättre, men just du säger. Man tror ju att det var 800 hästar innan F40 liksom.
Ja, precis. Och den gick ju. Jag kommer ihåg, jag körde den hem från Maranello då, hem till Växjö faktiskt, till Fassan. Alltså,
hela klaxigt. Vägen. Det är klaxigt.
Och genom Tyskland då, mitt i natten. Och så kom det någon i en Porsche Turbo då.
Mm-hmm.
Och flashade liksom så här. Okej, okay, liksom. Så vi dog ju där, vet du. Så, 350 knycket. Och då blir det ju svängar. De är helt plötsligt alltså riktiga svängar. Mm, det blir man skarpt. Använda varenda centimeter både på in- och utsidan. Va?
Mm.
Det var riktigt... Det kostade ungefär timme på det.
Skönt. Kul, ja. Det måste vara ett bra minne.
Att det var fri hastighet där också.
Ja. Rätt bra känsla i det också.
Ja, det är kul.
Hur togs en F40 emot i Växjö? Var det någon som såg den på gatan där?
Ja, det var det väl då. Någon dag där var innan den låstes in i farsans lada där liksom.
Okej.
Okay. Ja.
Ja. Var det den idag, vet du?
Ja, den såldes. Jag hade den ihop med Staffan Sven.
Ja, just det.
Vi sålde den rätt tidigt tyvärr. Så den hade inget jättevärde då mot vad de har nu.
Nej.
Men det, så är det ju med alla,
jo,
alla gamla bilar som.
Ja, hade man vetat.
Precis, exakt.
Mm. Men du vet inte vad just den har tagit vägen?
Nej, jag vet inte var den finns. Jag vet inte om den finns i Sverige eller någon annanstans.
Nej. Vi får leta upp den.
Får göra det? Ja.
Det har varit jättetrevligt.
Ja,
pratas vid.
Det är detsamma.
Här slutade samtalet, typ. Men sedan så kom Stefan och jag in på vårt gemensamma klockintresse. Och här får vi faktiskt veta en del roligt om hans egna klockmärke. Och vi får även en inblick i om varför och hur han egentligen blev konstnär.
Så det, jag säljer ju inte genom butik och sånt. Jag säljer liksom bara privat och word of mouth. Så det blir rätt små upplagor. Va? Men det blir bättre markup också. Liksom, sådär, va? Och så jag är ju mestadels bara custom made. Liksom, specialversioner då, åt folk som vill ha någonting lite unikt och udda. Sådär, va?
Mm.
Och några företag köper en serie 50 ibland och sådär.
Okay.
Olika sådär och så.
Men vad kör du för urverk och sånt?
Det är Eta, Valjo, de flesta. Va? Det är 7750, det är det som sitter i nästan alla.
Mm.
Alla sådana liksom, lyxklockor. Så.
Mm.
Den sportvarianten.
Mm.
Den kommer att vara.
Mm.
Mm. Jag tror till och med Panerai har någon modell med den här urverket.
Mm. Ja, ja. Jag gillar dem.
Ja, de är fina.
Men hur kommer du in på det liksom?
Det började, jag har alltid varit intresserad av det. Jag samlade lite grann då i början. Sen kom det någon sån här schweiziskt bolag och frågade om jag ville bli liksom endorse eller bli ambassador eller någonting då för deras klocka.
Mm.
Men det var rätt ful tyckte jag när jag så kände liksom inte, fan.
Det
här vill man inte gå och visa liksom och känna sig stolt. Så kan vi inte, kan vi göra någonting ihop då liksom och göra en modell.
Mm.
Så det var egentligen så det började. Va? Men sen ville de ju göra liksom hög volym och låg prisklass och sånt där.
Mm. Mm.
Och jag var mer intresserad av mekaniska urverk då. Så där, va? Så, men under tiden lärde jag mig processen rätt väl hur det funkar, hela systemet då.
Mm.
Så jag beslutade istället att göra min egen sen efter. Så.
Mm.
Så började jag egentligen.
Mm.
Fick jag en stor order från Japan då.
Mm.
På den tiden liksom, jag hade rätt mycket uppmärksamhet i Japan.
Ja, just.
Så de betalade för hela produktionen och sådär. Så det var egentligen så vi började.
Okej. Har du suttit själv och mekat urverk och sånt?
Ja, lite grann. Lite grann. Jag kan serva det mesta.
Jaha, det gör det.
Ja. Men det gör jag inte för det är så jävla tidsödande.
Ja, jajamän.
Det är någon annan att göra istället. Men jag har gjort det många gånger.
Mm.
Mina egna så ibland river jag isär dem och sådär.
Det gör det.
Även min son när vi håller på att mecka ibland så jag bara för skoj skull liksom. Aha. Det är kul att sitta där med luppen och de små verktygen och mäcka lite.
Får vara stadig på handen.
Ja.
Ja, det är fränt.
Men faktiskt uppfunnit ett par urverk som jag har satt patent på.
Alltså?
Ja, som jag ska försöka utveckla här snart. Det är så otroligt dyrt att utveckla de urverken bara. Men jag har två patent på helt nya komplikationer på urverk som ingen har gjort innan.
Okej.
Okay. Rätt tuffa faktiskt. Racing-inspirerade bägge två.
Okej. Okay.
Mm-hmm. Den kommer förhoppningsvis i dagens ljus om några år kanske.
Aha. Mm. Vad är det för komplikationer?
Jag vågar inte tala om det. Nej, men de är intressanta. Visuellt kommer de att bli supercool.
Okej.
Okay. Ja. Verkligen alltså med allting som har med racing att göra.
Okej. Okay.
Ja.
Ja, det låter ju spännande.
Mm. Lite annorlunda sätt att ta tiden på det. Liksom.
All right.
Mm. Mekaniska. Eller både och kan det vara, men i mitt fall är de mekaniska.
Ja, just det. Men vad tror du om den här smartwatch-eran nu liksom, som kommer med att det ska vara digitalt också?
Ja, alltså, men det är ju, jag menar, ska man vara riktigt ärlig så är det ju egentligen bättre. Va? För jag menar, mekaniska urverk är ju notoriska för att aldrig hålla tiden. Och,
ja, jo.
Och liksom, det är ju som det är, va? Men det är ju mer en personlig grej. De här
klockorna. Ja, absolut. Annat,
det är det. Jag menar, egentligen räcker det ju med telefonen idag. Va?
Jo, det är den tråkiga sanningen.
Ja. Men de är ju rätt så intressanta en del av de där, alltså digitala också. Då får man väl använda. För mig är det mer gimme, jag har försökt, men jag har ingen nytta av dem liksom. Det är ingenting som hjälper mig och så, så att jag har gett upp på, på de flesta av dem.
Nej, det är vackrare med hantverket från det.
Precis.
Ett exakt. Bra egensinnigt urverk istället.
Ja, exakt.
Men har du haft några med öppen baksida och sånt där? Eller
ja, den har öppen baksida. Det har de alla mina faktiskt.
Okej. Okay. Ja, ja, för du har lite design på...
Ja.
Just det.
Så jag har gjort min egen rotor där med löven eller de tre löven.
Just det. Fränt. Och sen är det lite rospolerat där. Eller vad heter det? Vad kallar man den här rund?
Perlage.
Perlage, just det.
Snyggt. Alltså det är det högsta execution-urverket av den modellen.
Nice. Vad gör du och egen gummiband och allt det liksom är det?
Så jag har ju olika suppliers då, så jag har tagit några år att få liksom. Men jag gör ett som gör urverken köper man då. Och sen boetten, händerna, urtavlan, armbandet och sånt. Så det är olika. Sen har jag ett ställe då i Schweiz där de gör assembly och testar dem och allting sånt.
Okej. Okay. Och utvecklingen av designen på urtavlan är... I det här fallet klart racing-inspirerad med flaggorna.
Det har jag patent på den också faktiskt. Det har både Richard Mill och Hublå och Tag Heuer. Jag har varit på mig om det, för jag känner ju dem rätt väl. Alla de så, fan, det skulle vi väl...
Kan man
de har gjort undersökning då, då dyker det upp att jag har den designen.
Ja, okej. Okay. Men just på att ha samtliga flaggor i djurtavlan?
Ja.
Ja, man kan låsa så... Sådana detaljer också.
Liksom. Det är en design, det är inte patent, det är en design, jag kommer inte ihåg vad det heter nu, det är design rights eller vad fan.
Ja, precis. Jag funderar på om det var någon flagga som inte var med här, men det...
Ja, det ska vara alla. Jag tror det är 10 flaggor i FIA.
Ja, precis. Ja, roligt. Men annars är det konstnärskapet och målningen
som tar tid. Ja, målningen tar upp rätt mycket av min tid nu faktiskt. Ja. Det älskar jag det också. Det tror jag hittat någonting som... Det där hände väl mer eller mindre parallellt. Liksom, att jag kände att liksom, racing har hela tiden dragit mig bort från det. Jag ville att göra med konsten. Så nu var det liksom rätt moment att sluta tack vare det också. Så det liksom, har ge mig mer tid då. Hålla på med målningarna här också. Så jag är ju där varje dag nästan i min studio och jobbar lite.
Men under F1-året satt du någon gång liksom och skissade i racebussen och sådär? Eller,
ja, det, eller alltså jag började liksom, det är egentligen första talan jag gjorde någon gång. Det var ju 86, alltså det var ju när Elio De Angelis omkom.
Ja, just det.
Vi var ju bästa kompisar. Han var ju vi var ju som bröder nästan. Så av någon konstig anledning, jag vet inte varför till dag, idag även varför, men i alla fall gick och köpte en duk och lite färger och så gjorde de en tavla som skulle vara i hans minne då, va? Så var egentligen så det började.
Okej.
Den här tavlan är gömd någonstans, hoppas någon aldrig kommer att se den.
Men det var väl liksom första duken verkligen?
Ja.
Aha, okej.
Ja. Så det började rätt sent, va? Det var inte något som jag gjort sedan jag var liten, utan det var ju då, ja, kan vara 28-29 gammal.
Ja, just det.
Men då fick jag, kom det igång rätt fort, va? Jag började måla lite hemma då i min lägenhet, så där var det på under många år när jag bodde i Monaco. Sen gjorde jag ingenting på typ 10 år, va? Efter att jag flyttat hem, och sen började jag på igen lite efter.
Är det någon annan i racingvärlden som, de brukar syssla med musik annars tycker jag?
Ja, alla idrottsmän är ju frustrerade musiker. Alla drömmer om en karriär som musiker
istället. Ja, det är så det är.
Ja.
Ja, okay. Men det är inte du.
Vi har ju rätt bra kompis med Mark Knopfler, han på Dire Straits. Där. Vi pratade om det någon gång. Så, bloody earache, mate.
Men Kenny Beck har haft någon...
Ja, men Kenny är ju... Han är nog... Kanske den bästa av dem. Så han har verkligen lagt ner energi på det där. Va?
Ja.
Han är ju duktig.
Ja, han är så dedikerad i allting. Ja, så att det är liksom, ja, lämnar inget åt slumpen där.
Nej, precis.
Men du har inte någon instrument?
Jag har försökt. Jag ska välja, jag har försökt. Men jag har absolut noll talang i det området. Det är inte min grej.
Har Lewis Hamilton det?
Ja, enligt dem jag hör. Jag har faktiskt hört lite rykten från folk som bor i Los Angeles som har varit i studios och de säger att han är duktig.
Mm-hmm.
Vad det menar, vad det betyder, det vet jag inte.
Nej.
Jag vet inte vad det ens betyder idag i musik att vara duktig.
Nej, det är lite svårt att utröna.
Mm, precis.
Är det digitalt eller så liksom. Mm. Men han kanske kan spela något piano. Jag vet inte. Jag har inte hört något.
Nej, inte jag heller.
Vi får se vad han hittar på när han är klar med den.
Han har lite rekord han måste slå innan han börjar tänka på det.
Och här slutade intervjun för andra gången. Men då fick fotograf James Holm ett sms från sin far som ville veta om Stefans Le Mans seger och känslorna kring den. Ännu ett guldkorn faktiskt.
Fråga hur det var att vinna Le Mans.
Jaha, jo, jag menar självklart. Det var ju fantastiskt. Jag menar, det är ju alla först dröm att vinna Le Mans. Så självklart var det ju en fantastisk höjd.
Mm.
Ingen snack om saker. Men
hur byggdes satsningen upp? Liksom? Var det...
På Le Mans?
Ja.
Nej, på den tiden var det ju inte... i närheten av liksom, det var ju, jag körde ju för Reinhold Just 83-84 innan jag började köra Formel 1.
Mm.
Sen gick hela min Formel 1-karriär då och IndyCar-karriär.
Mm.
Sen kom han till Sebring 97 och bara kollade liksom på loppet där.
Mm.
Och då körde jag Ferrari där för Andy Evans, så vi vann ju Sebring 12 timmars det året också.
Ja, just det.
Så då frågade han, fan när du... Är du intresserad av att köra Le Mans? Liksom? Ja, varför inte? Jag har precis slutat köra IndyCar då. Va? Jag skulle egentligen tänkt på att eventuellt lägga av då helt och hållet. Va?
Mm.
Så då fick jag styrningen med Reinhold också. Då vann vi det. Så jag vann ju både Sebring och Le Mans samma år. Då. Tyvärr körde jag inte Daytona. Så jag har gjort något som ingen har lyckats köra än. Vinna alla tre på samma år.
Det hade varit en variant av en triple crown då.
Perfekta, precis. Va? Men i alla fall så det var ju så lite ingen förberedelse igen och liksom körde
som vanligt
10 shakedown laps på någon bana nere i Spanien någonstans innan vi åkte till Le Mans.
Mm-hmm.
Men det gick ju bara en fantastisk bil den också. Det är Ross Brawn designade den bilen på början.
Mm. Vad var bästa stället på banan då?
Eller? Det är ju Porsche-kurvorna, de är ju grymma. Så det är ju en sektionkurva som är oslagbar. Så det finns ingen bättre på någon bana i världen, tror jag inte.
Nej. Men hur var den att köra på natten?
Ja, det var ju fint. Men nu... natten går ju nästan fortare än dagen. Vet du.
Ja, det var det bättre luft? Eller?
Ja, mycket, mycket tunnare luft. Alltså, motorerna går bättre, mer downforce. Alltså, i regel är ju varvtiderna lite snabbare under natten.
Mm.
Faktiskt än under dagen. Och du kan köra mjukare däck också på natten. Alltså.
Mm. Men hur, ni får inte flyga och sånt på visiret utan karossen tar...
Det ja, det var ju 5-6 rip-offs vet du, på visiret.
Men det räcker på en stint, eller?
Ja, då kör du 4 stint som vi gör ibland på natten. Då är det ju marginalt på slutet. Va? Det beror ju på, va?
Mm.
Men,
för jag tänkte att det blir rätt mycket flygfärg på kvällen,
ja,
liksom.
Ja, det är det ju.
Mm.
Ja, framförallt när solen är igång, va?
Ja. Ja, precis. Då
på natten är det inte så mycket, va? Men under solnedgången är det ju otroligt mycket.
Mm. Vackert vid soluppgången, antar jag.
Ja, man kan se. Den är i regel rakt in i ögat på en solen.
Ja, precis.
Även på solnedgången, på var man är på banan.
Mm-hmm. Fränt.
Ja.
Yes.
All right.
Underbart.
Kanon.
Hjärtligt tack än en gång.
Ja, men detsamma.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.